flera gånger, flera avsnitt, så har vi nämnt skuggan. Det är ju någonting som är väldigt centralt i allt vi pratar om här. Så därför så tänkte jag att efter mer än 30 avsnitt så är det dags att prata om skuggarbete ordentligt. Och att kanske ge beskrivning på hur man kan göra. Vad det är och hur man kan göra.
Mm.
Men hur ser du på skuggan? Vad är det?
Hjälp! jag får panik. För nu får jag så här... Nu hamnar jag i samma prestationsångest som i fredags. Jag kommer inte kunna hitta något sätt att förklara skuggarbete på som är tillfylles. Eller vad säger man?
Nej, men det spelar ingen. Det behöver vi inte. Vi har ett helt avsnitt på oss.
Mm. Och vi ska ju jobba utforskande. Våra avsnitt är en resa. Jag måste säga så i varje avsnitt.
Mm.
Ja, okej. Okay, nu jobbar vi utforskande och jag tänker högt. Jag tänker på det som... Jag fick direkt nu, när du sa det här, fick jag en bild av en serietecknare som jag tycker väldigt mycket om, som heter Joanna Rubin Dranger, som för ganska många år sedan gjorde några serieböcker om Fröken Livrädd. Fröken Livrädd och kärleken till exempel, och Fröken Livrädd och karriären. Och den här bilden som jag tänker på är, tror jag, från Fröken Livrädd och karriären. När hon hamnar i någon sån här, ja, men lite existentiell kris kring livsval och yrke och att prestation och sånt där. Och då ser man på flera bilder hur hon går och släpar på en stor fet skugga.
Mm.
Och det är så fint för att hon försöker på olika sätt hantera den här skuggan. Hon försöker måla upp den med smink, hon försöker släpa på den på olika ställen. Men den är så här stor, och det är som ett stort svart moln liksom som följer med. Och sen är det just på slutet, och det här känner jag också bli som någon slags Elton John-referens igen från filmen Rocketman. Att på slutet så kramar hon skuggan och den krymper och blir liksom hon.
Ja, vilken fin bild.
Ja, och det är ju samma sak med Elton där när han kramar sitt inre barn. Mm. Någonstans. Att omfamna hela sig själv. Och skuggan för mig, det blir liksom de här sidorna som jag inte vill stå för hos mig själv. Och som jag på olika sätt då försöker sminka upp eller låtsas inte om. Men som gör sig påmint och som jag tror säkert läcker ut på, pyser ut på olika sätt. Folk känner av det, de vet inte vad det är. Och också något annat vi har pratat om förut, att folk som man stör sig extra mycket på, eller vissa egenskaper som man stör sig extra mycket på, är förmodligen ekon från den egna skuggan. Mm. Och det är därför som de är så jävla provocerande liksom.
Mm. Precis, för det finns en hel del vi är medvetna om, men sen har man ett stort bagage skugga som man inte är särskilt medveten om heller.
Mm.
Och de sidorna gör ju oftast som mest ont att gräva fram.
Mm.
För det är ju ingen rolig grej vi pratar om.
Nej.
Man vill ju inte gärna lyfta på den här boxen. Men det är ju nyckeln oftast till en hel del av det som man kan uppleva som problem i sina relationer, på arbetsplatser, med sina föräldrar, bara liksom i hur man förhåller sig till sig själv.
Mm.
Så att skuggarbete är liksom förlösande. Jag menar, det är inte helt fel att likna det vid ett verkarbete, för det,
ja,
det minnar sant. I något bra.
Ja, och någonstans tänker jag att jag skulle vilja gifta ihop det här. Mm. Intressant. Jag tänker så här, det är inte så chockartat kanske att jag vill gifta ihop saker. För det är väl lite det som vi gör. Men jag tänker, jag vill gifta ihop det med tomheten.
Mm.
Slash utrymmet. Och tänka att det är där som man på något sätt går in i, vågar se skuggan, vågar lära känna skuggan.
Mm.
Och sig själv, och hela sig själv.
Mm. Och nu har vi ju... jag har berättat om ett poddavsnitt jag har lyssnat på med Jung, som en nära döden upplevelse han hade som inte pratas så himla mycket om. Ja. Där han då i den tittar ner på jorden. Han är liksom på något sätt uppe i rymden och så tittar ner på jorden och så ser han hur alla människor går omkring i boxar.
Ja.
Och för mig är det hela skuggan.
Ja.
Alltså, och personen. Alltså det är egot som vi går runt i.
Precis. Precis.
Det är den vi kan frigöras ifrån.
Och nu kommer jag ju säkert under hela avsnittets gång. Jag känner redan hur vidrig jag börjar bli med det här. Att jag har börjat plugga nu. Så att jag har teori. Vilket jag också sa på presentationsrundan. För de frågade lite så här varför jag hade hamnat där. Och då sa jag, men jag vill ha mer teori och slänga tillbaka på min poddkollega.
Ja, vad härligt.
Ja, jag valde den humoristiska presentationen eftersom alla seriösa presentationer redan var gjorda. Mm. Och där tänker jag att där visar vi lite på min skugga det här att liksom när man hör folk som låter skitnödiga och som kan jättemycket och som tycker att de är bra, då tycker jag att de är skitstöriga. Och så tänker jag att ja, men då är väl den del av min skugga. Mm. Nej, men det jag skulle komma till i alla fall var att vi ska till nästa gång läsa anteckningar från källarhålet. Av Dostojevskij.
Mm.
Och på tal om precis det där du sa nu om människorna och boxarna. Så sista två sidorna var ju som att han formulerade så sjukt mycket bra grejer. För jag sa ju till dig också att jag är så trött på den här snubben. För han vältrar sig i självhat, självförakt och vämjelse över sig själv.
Bara det ordet?
Ja, vämjelse. Samtidigt. Som han sätter sig själv mycket högre än alla andra. För att om alla andra var lika, liksom, var lika smarta och belästa och insiktsfulla som han. Då skulle de också vara fulla av självförakt och vämjelse.
Mm.
Så det är tecken på att man är liksom upplyst egentligen. Då.
Ja, men det...
Mm. Ja, men det är också intressant. Så här för, nej, men du ska inte gå in mer på honom. Det kanske kommer naturligt sen. Mm. Men jag skulle bara, apropå det här med Jung och boxarna. Så säger han. Viktigare ändå är att allt det här kommer att göra ett synnerligen obehagligt intryck. Eftersom vi alla har vant oss av med livet. Vi haltar allihop varenda en av oss i större eller mindre grad. Ja, så långt bort från det äkta levande livet har vi kommit att vi ibland till och med kan gripas av någon slags vämjelse när vi påminns om det. Ja, det har gått så långt att vi nästan kommit att betrakta det äkta levande livet som en mödosam uppgift, en tjänsteplikt. Och vi är alla innerst inne överens om att det är bättre som det är i böcker.
Ja, men åh, det är ju så bra. Jag kommer direkt att tänka på att... Det där gör vi ju i sociala medier och annat där vi lägger upp bilder på det där livet. Men det är inte det levande livet utan vi iscensätter det med ja. Att fotografera bra upplagd mat. Och...
Ja, precis. Ja.
För all del. Kantarellställe som jag gjorde häromdagen ungefär. Alltså det är ju, ja. Och det är därför, det där var svaret på varför ska man göra skuggarbete för mig. För att man avtäcker livskänslan.
Ja.
Man kommer att återfå den. Så känner man att man har gått vilse, livet känns inte särskilt roligt längre eller det känns väldigt trassligt. Man tappar meningen. Kan du lägga till något mer? Liksom, att det går på repeat.
Ja, men vi var inne på det också att det blir svartvitt.
Ja, svartvitt.
Vi vänjer oss att leva i en gråskala.
Ja, så det kan vara okej, men ja. Det kan sakna livskänsla.
Ja, för mig har det ju varit ett livslångt skav. Eftersom man ändå har fått glimtar av någonting annat. Och att jag också kan känna nu med liksom någon slags erfarenhet av hur det kan vara istället att jag har haft nära till det här autentiska. Men det har varit inte helt autentiskt.
Mm.
Så att, ja.
Jag tror de flesta känner till. Alltså man har glimtar när man helt plötsligt känner sig sådär levande.
Ja.
Och nära.
Exakt.
Och det behöver inte betyda att det är en känsla där man är lycklig. Utan du brukar ju beskriva den här begravningskänslan. För mig är den också ren livskänsla när saker och ting är autentiskt.
Ja. Utan filter, utan någonting som... vad ska man säga? Det är mer det där membranet du pratar om som är genomsläppligt. Det är inte någonting som hindrar, inte någonting som är i vägen, utan det är liksom ett flöde.
Man har både kontakt med det som händer inuti, vad man känner, men man är också helt närvarande i världen.
Ja, precis.
Och det är så oslagbart.
Den där rörelsen igen, och där igen spänningsfältet. Jag tror att efter att ha läst Gunnel Wallqvist kommer jag säga spänningsfältet i varenda avsnitt. Jag försökte ju också prata om spänningsfältet på lektionen i fredags. Men sen glömde jag bort vad jag skulle säga, så kände jag mig jättedum.
Men jag tycker ju om att använda det här spänningsfältet när jag försöker förklara liksom vad personen och skuggan är för någonting.
Mm.
För båda de delarna är vår personlighet, alltså egot. Och personan, det är den långa lista egentligen av allting så som vi vill vara.
Mm.
Så som vi vill framstå. Mm. Alltså alla de här...
Vårt CV lite.
Ja, alla roller vi spelar, så som vi tänker att vi är.
Mm.
Och alla goda sidor.
Mm.
Och sen då har vi ju alla de här andra då, så som vi inte vill vara.
Mm.
Några är vi som sagt medvetna om, men en hel del är vi inte medvetna om. Men vi är så pass omedvetet medvetna om dem, så att vi måste hela tiden gå och trycka det däråt. Vi måste framhärda och sträva att vara på ett visst sätt, och vi måste trycka undan de andra. Och det blir i sig en sån anspänning att leva på det viset. Liksom. Så att, inte konstigt att vi känner oss så jävla trötta i sociala sammanhang ibland.
Exakt. För att där,
om någonstans, så går vi och håller på och spänner upp hela den här identiteten vi har.
Ja.
Och får träningsverk sen.
Ja, och jag tänker att det där blir ju skillnad av de här små, små förändringarna. För jag tänker, apropå det här förra avsnittet, vad det var om relationer.
Mm.
Att man kan bli medvetandegjord om sin skugga genom relationer.
Oh, ja.
Och att det är där man också kan träna på att göra lite annorlunda. Att om jag kan se jättetydligt förut liksom... När det har varit sådana olika valsituationer eller vattendelar, eller man ska säga att okej, nu händer det här. Då kan jag välja att antingen säga det här som känns lite jobbigt för att jag vill inte riktigt vara den personen. Eller så kan jag välja att säga att det är inget speciellt, så här, jag vet inte var. Ja. Att man på något sätt... Lite, ja, man känner något, man typ står för att man känner någonting, men man säger inte vad, för man kanske inte riktigt vet vad det är. Och man orkar inte forska i det, och man vill inte vara oskön. Och man vill inte skapa en konflikt. Och då kan det ju vara att liksom, man lite så här fejkar att den här känslan försvinner. Eller att man överdriver sitt goda humör, för att till slut så försvinner det här osköna. Liksom.
Mm.
Men då har man redan där valt en väg som handlar om att inte vara autentisk ju.
Mm.
Och för varje gång man väljer så, desto svårare blir det ju att gå på det som är äkta.
Mm.
Och nu försöker jag göra precis tvärtom.
Exakt.
Och det är ju jättesvårt, men ändå inte så svårt som jag hade trott att det skulle vara. Och också den här liksom, som man säger, belöningen som följer med det här gör ju också att nästa gång blir det ännu lättare. Och jag tänker att den erfarenheten som jag nu utforskar i en särskild relation kan säkert spilla över på andra relationer också.
Mm. Det kommer nog att göra. Och jag tänker liksom, det blir som ringa på vatten. Det är därför jag brukar alltid så här... Jag vill ha flockautenticitet.
Ja, exakt.
Därför att det sprider sig. Det sprider sig inom en själv. det börjar avtäcka helt nya saker. Så det är som att ömsa skinn efter skinn.
Ja, hela tiden.
Och man blir ju inte klar. Jag tänkte vi skulle börja säga så istället för löken. För jag börjar
ja,
tycka att löken
ömsa
är lite...
skinn. Löken är lökig. Trött på löken. Nej men verkligen, det som också är så här fascinerande i det här då, det är ju igen spänningsfältet. Att man kommer aldrig komma därifrån. För någonstans har vi, min idé har ju varit då så här att okej, okay, nu har vi pratat om det här. Nu är det bra. Och sen så kommer det inte bli oskönt igen. Men det man behöver lära sig är ju dels att det finns inte bra och dåliga känslor.
Mm.
Att inte värdera känslorna.
Mm.
Och sen att det kommer komma nya skinn att ömsa ibland flera gånger varje dag. Ibland kan det ju dröja några veckor kanske. Men det här är ju, om man menar allvar med det här så kan, då är det ju förresten av livet.
Ja. Och det gör ju också livet spännande tycker jag.
Ja, verkligen.
Det är inte alls så att alltså det är uttröttande på något vis. Utan det är ju väldigt spännande att få syn på nya saker hos sig själv.
Ja.
Och det blir också, på sätt och vis så blir ju såna här riktigt svåra situationer som man är med om blir lättare på det viset, för att det ligger alltid ett sånt här raster över av nyfikenhet.
Ja,
vad exakt är det egentligen som händer i mig själv nu, även om det är en fruktansvärd känsla man går igenom eller situation man går igenom.
Mm.
Så blir ändå livet liksom upphöjt i någonting.
Ja, men det blir ju det.
Mm.
Det blir mer liv. Det blir inte det där igen då källarhåls vi har vant oss av med livet. Det är väl snarare att man försöker vänja tillbaka sig till livet då.
Ja. Och alltså det kan ta lite tid om man nu inte har ägnat sig åt det här tidigare, för att det är många delar man ska få syn på.
Ja.
Och Jung rekommenderar ju att man börjar med personan. För att den här masken man håller framför sig behöver man vänja sig med att den där är inte jag. Alltså så att man ska kunna lägga den åt sidan. Så att, egentligen så börjar man inte med skuggan, utan man kan börja med att identifiera vad det är man strävar efter.
Ja.
Och alltså det är ju ganska enkelt sätt att göra det. Det är ju bara att göra en lista. Vi kan säga så här, vem vill jag ses som? Eller vem är jag? Och så skriver man saker som man strävar efter.
Mm.
Man kan också fylla på efter den. Hur ska man vara enligt min familj? Mm. För då får man en hel del såna här godbitar liksom, som man lever efter. Och det man gräver efter, och det gör man ju även med skuggan så småningom, det är ju de här grundövertygelserna som man lever hela sitt liv efter.
Ja.
Alltså som den här boxen består av. Det som sitter hela tiden som ett tolkningsfilter mellan en själv och allt man ser.
Ens narrativ.
Åh, gud ja. Mm.
Jag är sån här. Ja. Eller jag... Ja, nej men verkligen. Och sen ska man alltså typ, för jag för mig att vi pratade om det här någon gång tidigare, att man ska skriva motsatsorden, att det är skuggan. Men det kanske, ja.
Jo men precis, för när man har gjort de här listorna och börjar få, alltså det kan ju ta, man kan låta det få ta lite tid och iaktta sig i vardagen liksom hur, det är nästan en kroppslig känsla när man börjar sträva efter att vara på ett visst sätt på ett möte eller...
Mm.
Det här kan gå om vartannat också. Du kan hålla på med skuggan och personen parallellt tycker jag.
Mm.
Men sen när du har gjort en lista då, så kan jag göra som två kolumner. Så till höger så listar du motsatsordet.
Ja.
För då har du din skugga där. För samtidigt som du strävar efter att vara behaglig till exempel, så är du obehaglig.
Mm. Generös, snål. Ja.
Ja. Och sen kan man ju börja fundera liksom, när man har skuggsidorna sådär, hur kommer det till uttryck hos mig? Mm. För det är inte alltid säkert att du liksom du är snål mot andra människor då, om vi tar det som ett exempel.
Just det.
Du kan vara jävligt snål mot dig själv.
Ja.
Du kan vara missunnsam och inte unna dig att äta det där du egentligen vill äta, utan välja något billigare, eller du köper inte ordentliga skor till dig själv för du köper det som är billigare. För du köper hellre det dyrare till barnen till exempel.
Just det. Mm. Det är lite intressant sätt att se på snålhet då, för att då skulle man säkert tänka på sig själv mer som generös eftersom man då väljer att lägga pengarna på barnen istället.
Ja.
Att det hade varit snålare. Men det är ju igen det opposite på sätt och vis kanske. Därför att när man tänker att man lägger, att man är generös för att man lägger fokus på andra, så är det någon tvistad ego-grej ändå liksom.
Ja. Ja, det är det. Och på tal om snål måste jag säga, alltså jag har kommit ringat in mitt eget snålhetsområde. Aha. Och det är tid.
Tid.
Och jag har någon slags känsla av att jag måste liksom hushålla med min tid och så. Det känns som att jag har någon sån här liten plånbok som jag gärna gömmer. Så att inte andra ska få se den, så att jag måste liksom slösa tid på olika saker. Så. Så de flesta har ju alla egenskaper.
Absolut. Och jag tänker just det där med tiden tror jag också rimmar väldigt väl med strategi 5 i enneagrammet.
Ja, jo, men jag har en hel del likheter med den faktiskt.
Ja, man har liksom den här, man har den här klumpen med energi. Ja. Och man ska klara av dagen. Och då, liksom, då får man ju också fundera på så här, vad, just den här dagen, vad vill jag lägga energin på då? Det kommer gå åt sig så mycket på jobbet till exempel. Mm. Och gör jag något med någon efter jobbet så tar det här jättemycket. Så att ja, det där är ju, jag tycker inte att det har så mycket med snålet att göra egentligen som med självbevarelsedrift på något sätt.
Mm. Men känslan inom mig liknar lite grann, om man säger såhär, en Gollum. Ja. Ja, men det är verkligen. Om någon kan föreslå något väldigt roligt så kan jag få den där känslan. Bara, my precious. Så här.
Ja. Det är sant. Ja, det känner jag igen faktiskt. Särskilt nu, jag vet inte, du kanske alltid har varit där, men särskilt nu när jag har upptäckt hur mycket jag tycker om att vara ensam och ha tid på mig att liksom så här, gå och tänka, läsa, promenera, bara liksom lyssna på musik, vad som helst. Vara för mig själv liksom. För det, alltså att ha upptäckt den, det låter så förmätet, men den guldgruvan får bara umgås med mig själv.
Ja, det är så inte nya att kunna säga det liksom, för det är så,
Det tänker jag, men inför den här sommaren till exempel, så var det ju verkligen så här, men gud, jag har ju inga direkta planer och sådär. Och att jag var lite stressad över det kanske i början av sommaren. Mycket tror jag på grund av vad andra ska tro och tänka. Mm. För man vill gärna presentera en tydlig idé om sin egen semester inför andra.
Mm.
För att de inte ska tänka att man är olycklig och ensam.
Mm.
Men att sen liksom, shit, här har jag en hel vecka. Jag kan göra precis vad jag vill.
Mm.
Det, och då tror jag vi är inne på det där. Jag vet inte om det var du som myntade uttrycket eller om du citerade någon med ensamhetens frihet. Eller är det jag som har läst det någonstans?
Ensamhetens frihet.
Det kan vara jag.
Ja, det kan
vara. Synd att jag inte har något namn då.
Mm.
Att imponera med. Men den känslan av ensamhetens frihet som jag inte har upplevt tidigare.
Nej. Och, nej, det, jag vet att precis när vi lärde känna varandra så sa du någon gång att du inte tyckte om att vara ensam.
Ja.
Så det är ju en jättestor skillnad.
Ja.
Men när skulle du säga att du liksom för första gången började få syn på att du kanske inte var, vad ska man kalla det för, helt uppriktig inför dig själv med vem du egentligen är? För det är ju det, man är, det är inte bara det att man inte är uppriktig inför andra, man lurar ju också sig själv när man döljer alla de här sidorna som man gör allt vad man kan för att.
Ja, alltså medveten har jag inte varit särskilt länge. Däremot så har jag ju fått symptom på det här. Och det har jag pratat om förut med det här livsskavet.
Men hur har det känts då?
Som att jag inte är nöjd. Och som att det är någonting som inte är riktigt rätt. Och som att... som att ha en för liten kostym på sig.
Men Nej, fortsätt.
Nej, men jag tänker att jag har ju projicerat den här känslan utanför mig själv.
Precis, vad är det jag tänkte fråga? Vad är det konstigaste du har gjort för att komma undan skavet?
Jag skulle kan säga att det är byta relationer. Och olika saker. Alltså dels såklart det här med relationer. Och att upprepa liknande mönster i dem. Men sen tänker jag också att det handlar jättemycket om så här. Jag ska nog börja äta helt rent så här. Nu ska jag köra den här typen av kost. Eller jag ska träna på det här sättet. Eller jag ska bli körsångare. Eller jag ska hitta mig själv på det här sättet. Och sen så stressen över att inte ha någon hobby som jag har haft så här. Typ att alla andra håller på med någonting. Någon sport eller något intresse. Så här, jag har inget tydligt. Jag måste komma på någonting. Det kanske är det. Kanske inte hittat min grej. Så det har varit ett jagande skulle jag säga. Ett forcerat, otåligt jagande efter kickar och en känsla av sammanhang och en känsla av att vara förstådd. För den tror jag går hand i hand med den här att i och med att jag inte då har visat mig själv så har jag väl också ibland ändå stött på folk där jag känner att de ser något hos mig som... jag vill ska bli synligt mer. Och då har det blivit väldigt stort för mig med de personerna. Liksom. Så att effektsökeri. Alla möjliga sådana grejer kanske. Fantasi. Verklighetsflykt. Inte knark. Men liksom olika typer av verklighetsflykt. In i också böcker, filmer, tv-serier. Där jag känner att jag kommer åt någonting som jag inte har. Och som jag vill ha. Lite så tror jag. Man skulle kunna sammanfatta den känslan av skav.
Jag tror en av de tidigaste sakerna jag kan komma ihåg att jag gjorde. Det var liksom att leka med Barbie med kompisar. Fast jag inte tyckte det var roligt.
Ja.
Jag hade, egentligen så ville jag bygga kojor och leka hemliga klubbar och äventyr och sånt.
Det kommer jag ihåg.
Men så var man med, fanns bara vissa tillgängliga att leka med. Då var man tvungen att leka med Barbie.
Oh,
det var liksom det som gällde.
Gud vad man har lekt saker som man inte har velat.
Ja.
För att få vara med.
Ja, fast jag har också... köpslaget mig fri. Där har jag ett minne från Ove i Nordmaling som alltid ville leka brandman och till slut tröttnade jag på det där och faktiskt sa att jag inte ville leka det. Då sa han att jag var tvungen att äta tandkräm för att slippa och då gjorde jag det.
Oh. Du liksom okej.
Okay. Jag köpte mig fri där.
Ja, det var ju ändå okej.
Ja, om det inte var men det. Alltså jag vet, det finns situationer när jag har sagt att jag, eller låtsas som att jag känner till vad de pratar om, fastän jag inte vet vad man pratar om, för jag vill inte vara dum och inte hänga med.
Gud ja, jag gjorde det senast häromdagen, fast då tänkte jag, då kom jag på mig själv. Och bara, förlåt, jag hörde faktiskt inte vad du sa, nu svävade jag iväg här, jag vet faktiskt inte vad vi pratar om.
Nej, för man, jag vill ju vara den som vet. Så att det har ju varit... Det har varit en svår grej.
Oh, men det här är jätte... Ja, förlåt, säg.
Nej, men jag har ju också... min... kära pappa till mina barn så hängde jag ju med på väldigt mycket saker. Istället för att säga att jag inte ville. Så att jag har ju liksom... varit med ut och paddla kajak och jag menar, den typen av saker fast jag inte vill.
Ja, man har ju hakat på den andras intresse. Ja. Och på något sätt försökt göra det till sitt eget för att vara snäll.
Ja.
Och jag tänker också så här, jag kommer på att tänka på en så här tydlig situation när vi var och skulle köpa godis så här, i tonåren, i ungdomen och jag Jag har ju sagt förut att jag försökte ju vara med, försökte bli cool liksom. och hur jag liksom kunde säga att jag tyckte vissa saker var jättegoda bara för att de några sa det så här, att om vi ska köpa de där så här, det är typ det godaste som finns. Jag bara, jag vet, jag tycker de är jättegoda. Så det är så här, det är ett sånt tydligt exempel. Mm. När jag faktiskt egentligen tyckte något helt annat var gott liksom. Men då är det som att man tappar bort det i stunden också. Jag tappar ju bort mig själv. Jag kommer inte ens åt vad jag egentligen tycker då.
Nej, men det är ju också någonting som man kan tänka på när man håller på med skuggarbete. För det handlar inte bara egentligen om kanske personer som man har svårt för och det kan plocka fram det. Det kan vara situationer som antingen är de alltid väldigt triggande. Så det behöver inte hänga på personerna som är närvarande, utan det kan vara situationer som, där man tappar det extra mycket. Det kan vara situationer som är återkommande i ens liv. Alltså jag har ju ganska nyligen identifierat återvändsgränden som en arketyp som återkommer i mitt liv.
Just det.
Att jag liksom går in i saker och ting och sen bara går jag rakt emot. Vi kan kalla det för en vägg då, för det brukar det vara i återvändsgränden. Alltså det är bara, jag säger upp mig, eller som nu senast så blev jag sjukskriven. Och jag är kvar ganska kort tid på jobb och så, för det är som att det här är roligt, det här vill jag göra, och sen bara helt plötsligt så, nej, så släpper jag det. Och jag kallar det alla dem för återvändsgränder, och det är liksom också en situation som jag har varit tvungen att behöva fundera på. Vad är det? Nu är ju återvändsgränden enligt den här hjältinnans resaläggningen som jag pratade om förra gången. Som jag gärna gör på människor som får höra av sig till mig.
Ja, precis. Mer reklam.
Där är ju det min prövning. Så den dyker ju upp där. I den. Som en sån här skugga eller arketyp som hela tiden kommer till, för det är där jag kan få mina motsatser att smälta samman, alltså den här fina sidan och den mörka sidan liksom.
Just det. Men ser du återvändsgränd, för jag tänker det här med att byta jobb, ser du det som någonting negativt? Tänker du att du borde stanna kvar längre på jobben, att det är det som är?
När jag fick den här i den här läggningen så började jag se det som en del utav det jag pratade med dig tidigare om innan vi började spela in. Ja. Som den här rörelsen som livet har som driver mig mot något. Det kan vara så att jag måste liksom, om inte jag har fattat vad det är som ska komma till i den här situationen, vad det är som ska förlösas i den här situationen, då kommer livet att kasta in mig i det, liknande situationer om och om igen.
Ja.
Tills jag fattar.
Ah.
Så situationen i sig är ju också en skugga. Det är någonting som behöver bli synligt från vårt undermedvetna. Som handlar om oss själva. För att vi ska liksom lösa upp en knut. Så att vi kommer vidare.
Just det.
Och kan se något nytt.
Precis, för ofta har vi så svårt att förstå hur vi ska lösa upp knutarna. Vi drar bara så att de blir ännu hårdare.
Ja.
Och så blir de helt omöjliga. Så måste vi klippa bort dem till slut. Och då missar vi ju. Vad knuten handlar om. Och det kanske kan vara då typ att byta jobb igen.
Det kan ju behövas. Så kan det vara. Jag tror absolut inte att någonting skulle ha gjorts annorlunda.
Nej.
För varje gång så har jag ju också lärt mig någonting. För det är ju ingen rät linjig resa det här, utan det är den där spiralen igen som vi pratar om. Man kommer tillbaka till samma saker om igen. Man glömmer bort sig liksom.
Ja. Man vet lite mer nästa gång man kommer dit liksom.
Men vad skulle du säga, vad har vi för tips då?
Ja, jag tänker någonstans, för du sa att man kan börja med personen, liksom att räkna upp lite sånt som man både tycker att man är och sånt man borde vara. Sånt som har premierats i familjen. För det är ju spännande i sig att börja med att lista sånt. Hur kan man börja? För jag tänkte, du frågade också så här, ja, men när kom du på att du inte kanske var hela dig själv.
Mm.
För vi började, ja, att båda har vi känt liksom skav. Men för mig blev det ju kanske synligt först i och med sjukskrivningen. Alltså lite synligt ska jag säga.
Mm.
Och det har ju pratat om i något tidigt avsnitt det här med den här psykiatern som direkt satte fingret på min ömma punkt. Att den lilla Linda behöver lära sig att hon duger precis som hon är.
Mm.
Och att där någonstans satte ju det här arbetet igång för mig. Sen har det ju varit mycket liksom med skilsmässan, åren efter skilsmässan. Absolut. Så det här är ju, och i takt med också tänker jag i att jag har lärt känna dig.
Mm.
Jag har inte varit bekant så mycket med Jung innan. Mer än liksom till namnet och att jag har talat om skuggan och personen och egot och sådär. Och självet.
Mm.
Så att på tal om saker vi har pratat om förut så är det väl också det här att i takt med att man börjar göra det här arbetet och öppna sig för livsflödet och att sträva efter mer autenticitet så blir det också mer synkronicitet. Och jag kan ju se nu så här liksom hur vi fick tag i varann och vad jag hade varit utan att ha träffat dig, det vet jag inte. ja men det är så fint att tänka på.
Mm. Så, jag ja. Tror ju, det, alltså det är ju, vi är ju som hjälpare till varandra där som kan
ja.
Dyka upp på den här resan. För det är ju liksom värdefullt att ha någon att prata med om det här också.
Ja.
Och har man inte det, då ska man ju gärna skaffa sig en anteckningsbok och ja. Börja skriva. Och skriva så öppenhjärtligt som man bara kan där.
Och det ska man ju göra oavsett om man hittar en medhjälpare.
Ja, precis. För det är ett himla bra redskap. För att vi har ju pratat om det förut, de här morgonsidorna som man kan göra. Att när man sätter sig ner på morgonen och så skriver man bara rätt upp och ner det som bara dyker upp i huvudet. Tre sidor för hand. Och det kan vara att man bara rantar loss om att jag är dum i huvudet. Idag känns allting äckligt, vämjeligt. Som
det, jag skulle säga, det här är ju anteckningar från ett källarhål. Ja, rakt av.
Precis, ni kan kalla era böcker för det.
Ja, källarhålet.
Därför att det händer någonting. Först kommer det upp en massa, det är som en spya. Och sen kan det komma, sen börjar man förstå en massa saker.
Ja.
Och det, var det kommer ifrån, det vet jag inte. Men det är som att någonting avtäcks när man väl gör så. För det är sällan man sätter sig och tänker ordentligt igenom någonting. Men när man skriver sådär, då gör man det. Men det kan bara vara skit också. Bara få det ur dig. Liksom,
så här men det är just att vissa dagar så tycker man inte att de där sidorna är värda någonting. Men då är det ändå någonting man kommer åt. Och jag tänker, ibland får man tag i en sån här tråd som verkligen, när man drar i så bara shit, vad fan liksom. Det där, hur har jag inte sett det där?
Jag tycker ju också jättemycket om att fundera över vad jag irriterar mig på hos andra personer. Det har
för att komma åt skuggan.
Exakt, väldigt mycket. Och jag menar, en klassiker är ju ens föräldrar till exempel. Men det kan ju vara andra personer i sin närhet som... Det kan vara personer på tv som man har extremt svårt för. För man kan ge sig den på. Att det är en skugga där som man själv har svårt att omfamna hos sig själv. Men, och då projicerar man ut det här på den här personen att den är liksom dum i huvudet för att den är på ett visst sätt istället. Men egentligen är det du själv som tycker det om den här egenskapen hos sig själv.
Du får nästan dela med dig nu om någon grej.
Jag har haft en chef en gång som jag hade väldigt svårt för, alltså som det verkligen, alltså den personen behövde bara kliva in i samma rum så kände jag ett enormt obehag, verkligen. Och då hade jag redan tidigare funderat över varför jag reagerar över vissa personer, så jag gjorde ju också det nu och kunde verkligen se att den här personen, vi hade alla egenskaper som jag själv kände att jag inte tyckte om hos mig själv. Undanglidande, prokrastinerande, sa att hon skulle göra det en sak, men gjorde det inte. People pleaser. Mm. Och i och med det så blev ju liksom ingenting bra. Istället för att vara tydlig på ett område. Och det var ju alla de där sidorna som jag själv liksom hade börjat få fatt i då. Och jag... Ja, det var så äckligt. usch bara.
Ja. Vem är det? Niet skulle jag vilja säga.
Ja.
Mm. Prokrastinerande people pleaser.
Precis. Är det jag? Nej. Nej. Det är du, det är hon. Precis, ja. Så det var en mycket tydlig projicering som jag höll på att ägna mig åt där.
Mm.
Så det är ett exempel på det.
Mm.
Man kan vända det till något positivt också. För skuggan är ju inte bara negativa saker. För vi kan också ha stoppat ner en hel del saker i det undermedvetna som vi inte vill kännas vid som är positiva.
Ja.
Som kanske till och med innehåller själva gåvan och som är autentiska saker hos oss. Men som vi av någon anledning varit med om då. Någon situation där vi har kodat är som negativt. Att vi måste liksom dölja bort det.
Exakt. Och det är väl där jag tänker med det här med den gyllene buddhan och lagren, lerlagren. Man kan ha fått ut hur mycket, skitmycket bra från leran. Man ska ju inte bara hugga bort den och slänga den. Utan man ska verkligen anrika det som finns där.
Precis.
För att det är ju någonting som... För att det är svårt att få ihop det här med den gyllene... Alltså den gyllene kärnan hos oss. Och de här lagren vi lägger på. För är det så att den här kärnan... Är den verkligen fast och oföränderlig?
Jag har ju börjat se det som... att det är där den rena friheten finns.
Mm.
Att vara så som du behöver vara i i en given situation.
Så,
alltså att inte vara låst till en viss identitet som du identifierar dig med. Som du måste nu demonstrera i den här situationen. Jag är en person som står för det här och det här och det här. Utan du står inför en situation som är kanske helt ny. Och du behöver reagera med nya, fräscha, jag vet inte, tankar i den situationen. Mm. Men alltså jag tror att det är flera steg på vägen. Alltså, du håller på med det här skuggarbetet och håller på liksom och gegga ner i det där. Det blir mörkt som 17 ett tag där. Du har den här Dark Night of the Soul som jag egentligen tänker är Dark Night of the Ego. När egot börjar reagera liksom.
Mm.
What the fuck, Sarah? Det känns inte bra. Då kan det kännas som att hela världen blir... Du har ingenting att hålla dig i längre.
Nej,
vem
exakt.
Är jag nu liksom? Du total känner dig helt identitetslös.
Mm.
Men det leder fram till är ju mer någon sån här okej, jag är allting.
Just det.
Jag kan vara precis hur som helst. Och det är liksom det är en ganska stor frihet till det.
Men du okay.
Ja, men sån är jag också. Jag är en röv. Jag är en skitstövel. Jag är en senfärdig människa. Jag städar aldrig eller liksom vad det nu är som man har haft svårt att acceptera så här. Men sen tänker jag att man kommer till någon process där man kan börja liksom att gallra. Det kan ju finnas autentiska saker i det där också.
Ja, men alltså då undrar jag en sak.
Mm.
Om det nu är så att man kommer fram till att jag är ju alltihop. Är det då så egentligen att det här inre guldet eller själen eller vad vi ska kalla det för. Att alla är allt. Att liksom, och sen är det lagren som på något sätt blir specifikt för dig. Att färgandet av lagren är det som är Susanna liksom.
Ja, Susanna-versionen. Jag-berättelsen.
Ja, för att då tänker jag någonstans här, då är ju egentligen det inre samma hos alla.
Mm.
Och är det...
Jag tror ju det.
Är det också den totala friheten samtidigt, Ida?
Ja, det är det. Men samtidigt så är vi är människor av kött och blod.
Ja.
Och jag tror att livet har en poäng med att... Alltså det är ju inte fel. Skuggan personen, egot vi håller på med, det är inte fel. Vi behöver skapa en form. Vi, man kan säga att vi blir, genom det så blir vi ett instrument som har lärt oss. Vi har lärt oss olika strategier och så här, men de är vi jävligt skickliga på. Mm. Och flera utav dem kan ju vara en tillgång. Och jag tror att det vill livet komma åt. För att där i finns också, gömmer sig också det som du kan bidra med. Där göms din gåva.
I mitt fall, the animal.
Ja, precis.
Och du, the vision.
Ja.
Men det här är ju jävligt intressant. För jag tänker ju, så mycket vi har pratat om det här med den gyllene buddhan. Och jag har någonstans tänkt att det är det som är specifikt för mig. Det är mitt gömda guld.
Mm.
Men det kanske är så här också att vi får ta till spänningsfältet. Att det är liksom blandningen mellan guldet som då är en del av det stora alltet.
Ja.
Och som är samma hos alla. Mm. Och det som specifikt kommer från mina lager utifrån uppväxt, kontext, social kontext, land, tidpunkt man är född. Och att den liksom klangen mellan det här innersta som då är egentligen alltet och subjektet som är det andra. Att på något sätt blir ju klangen specifik för varje person utifrån liksom den dynamiken som finns däremellan.
Ja, det är det som är så vackert på något sätt. Så det handlar inte om att sudda ut sig själv utan att liksom destillera bort
skiten.
Skiten, ja, som du har lagt dig till för att manipulera fram
just det.
Förtjänster till dig själv.
Mm.
Utan det handlar mer om liksom vad kan du, vad är livskänslan och vad kan du bidra med till till livet. Och nu pratar jag livet med stort L liksom som en helhet.
Ja, hur kopplar jag an mitt guld till alla andras guld så att det blir liksom ja, med min specifika ton på något sätt då.
Och precis som vi delar den här gyllene kärnan som du pratar om så tror jag också, och det är så jag har upplevt ifrån det här experimentet som jag pratar om, att vi också egentligen finns det bara vi delar ego också, tror jag, på ett plan.
Ja.
Därför vi kommer ifrån samma överberättelse.
Mm.
Och normerna alltså.
Ja.
Så när jag möter dig och låt säga då att jag säger någonting som triggar igång någonting hos dig.
Mm.
Då kommer du reagera på ett visst sätt som kommer direkt att peta i någonting hos mig. Så att jag, mitt ego också reser sig. Alltså min skuggsidor liksom reser sig mot varandra. Så precis på samma sätt så kan vi i vår autenticitet och liksom aktivera det autentiska hos den andra. Så att den också slappnar av, lägger ner garden och slutar med skiten.
Experimentet igen. Så egentligen är ju experimentet ett sätt att relatera till sitt eget och andras guld eller kärna.
Ja.
Ja.
Och det kan se lite olika ut. Men jag tror att man ska liksom lista ut hur försöker jag manipulera världen och så ska man göra tvärs emot där.
Ja. Då så George Costanza är livet, alltså svaret på livets stora fråga.
Ja, faktiskt. Ja. Vi har sagt det förr.
Vi kan säga det igen. Vi kommer säga det igen.
Ja.
Tänk om George kunde förstå vilken, liksom, vad han har gjort för mänskligheten. Jag tycker George på sätt och vis ganska mycket påminner om den här personen i anteckningar från källan.
Ja, fast George är lite roligare än.
Ja, men han är jävligt rolig den här snubben också.
Ja, han kanske är det.
Ja, det är väldigt, väldigt roligt. Flera gånger skrattade jag högt på tåget idag.
Mm.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Jag sa det för att nu var jag inne och manipulerade.
Mm-hmm.
Ja, jag skrattade inte alls högt. Jag drog på munnen, men det lät bättre om jag sa att jag skrattade högt.
Just det.
Mm.
Men det lät bra.
Att lägga till lite eller dra ifrån lite för att göra historien bättre. Det är en expertis hos mig.
Ja, och jag kan slänga in det att när man börjar fundera i de här banorna så kan vara beredd på, jag vet att jag hade en fas som jag gick igenom när jag trodde inte på ett skit som jag sa. Jag trodde jag ljög i vartenda jävla ord. Så jag vet att jag gick och sa till, vi kände inte varandra då, men jag hade en annan person som jag pratade väldigt mycket med på det här sättet. Och jag verkligen sa, nej, tro inte på det där, nu ljög jag igen.
Mm.
Nej, det där tror inte jag, det där är säkert inte sant det heller. Liksom. Jag vet inte vad som är sant längre. Det var jättejobbigt.
Och exakt så pratar han hela tiden i den här.
Mm.
Han håller så långa övertygande monologer. Och sen bara, fast det här kanske inte heller är sant. Nu ljög jag kanske. Han var väl snälla. Ja, jag förstår. Nej, men det är lite som, nu ska vi se, vart är det där någonstans nu då? Jo, det är någon ungdomsbok som jag har läst jättemånga gånger av Kristin Nöstlinger. Som heter Lyckliga Lucke. Och som handlar om en kille som går igenom en existentiell kris. Han kanske är 14, 15.
Mm.
Något sånt där. Och han har gått igenom, han har gått igenom ganska många olika så här faser. För att hitta sig själv. Till exempel hade han en sån där fas när han på frågan till exempel av hur mår du? Och så kunde han bara, jag vet inte riktigt. Jag behöver, det kan vara så att jag mår dåligt någonstans. Men inte riktigt vet om det. Och så att varenda svar tog typ så 1000 år att få svar på. Och nu tror jag inte heller att det är rätt person jag pratar om. När jag sa det högt nu så kände jag att, men gud, är det ens han? Är det den boken? Ja, jag får ta reda på det. Men det är ganska intressant när vi ändå är på Lucke. För han försöker också att komma åt sitt rätta jag. För han kommer fram till att om jag inte kan komma åt det genom att leta inåt. Så kanske jag kan byta personlighet. Eller hitta min personlighet genom att testa utifrån. Och liksom klä mig på ett annat sätt än vad jag gjort förut. Eller börja med andra hobbys än vad jag gjort förut.
Ja. Och kanske också fundera över vad är jag rädd för. För att där gömmer sig också en skugga. Alltså det är att exponera sig för. Alltså de flesta är ju rädd för att ställa sig och prata inför människor. Och där gömmer sig ju naturligtvis en skugga där vi tror att. Vi är övertygade om att vi är värdelösa och så vidare. Den där delar ju de flesta. Men det kan ju också handla om en sån här skugga som den där gången jag insåg att vad är jag som mest rädd för? Det var när jag hörde talas om de här som kallade sig för comfort zone crushers.
Ja, när du lade på ett torg.
Ja, när jag lade mig på ett torg, för jag insåg att jag är rädd för att ses som galen och som knäpp.
Mm.
Att det var en stor sätt. Så var jag tvungen att utsätta mig för det. För att det var också ett sätt att liksom. Ja, men om vi ska prata alkemisk process. Nästan som att liksom bränna bort någonting. Att när jag väl hade gjort det där som jag var så rädd för. Så kändes det inte farligt längre. Att människor tänker på mig som galen. För jag överlever det också.
Ja. Förbränning av karma står det om. Ofta tänker jag i tarotkorten. Det kanske var något sånt.
Ja.
Som du ägnade dig åt. Och
man kanske kan se på karma på det viset. Att det är just de här nedärvda idéerna om hur man ska vara på olika sätt.
Jag var bara rädd att du med din utvikning du skulle komma in på att på dans igen.
Vid dans. Ja, men det var ju en av de sakerna. Och nu var det faktiskt du som kom in på det. Kan ju ha sina anledningar.
Ja.
Men jag tänker, du nämnde tarotkorten. För de använder ju jag som skuggarbete nu också. För att det står ju för olika delar också i hjältens resa. Olika rädslor eller olika kvaliteter som man motarbetar inom sig själv.
Ja.
Och där upptäckte ju jag igår att Joseph Campbell har skrivit en bok om tarot.
Oh.
Så jag kände bara, man, god, jag måste ha den.
Har du beställt den eller?
Nej, det har jag inte gjort än.
Nej.
Jag har så mycket annat att beställa. Men jag ska beställa den. Finns ju bara begagnad då. Men ändå. För där kan man. Det finns ju en läggning man kan göra där också. Med tre kort där man liksom. Vad är det för mönster jag uppvisar? Eller vilket mönster behöver jag uppmärksamma hos mig själv? Och nästa kort. Vilken skugga står det för? Och vilken vägledning behöver jag för att förlösa det här då. Och det beror ju på, alltså, jag tror ju att även om du inte tror på synkronicitet och att de här korten kommer att dyka upp just som någonting som är specifikt för dig, så kommer ändå vartenda kort att kunna locka fram någonting mm. hos dig.
Mm, absolut.
För det är allt, det är det handlar om hela tiden.
Mm. Jo, men så är det ju.
Men tycker inte du också att enneagrammet är en typ av skuggarbete?
Gud, jo.
Mm.
Och det är också ett sätt att få syn. Ja, men ett sätt att få syn på skuggorna. Och ett sätt att, man får ju så här handgripliga skuggarbetstips.
Ja.
Och också så här, ja, men jag tänker som för nior till exempel. Att, och som de har gjort för alla strategier i den boken jag har läst. Att man ska liksom se upp när, liksom. Och för nior är det se upp när du börjar anpassa dig för mycket till andra.
Mm.
Och då tänker jag att då är man ju på väg in i de här, i den här zonen där man kanske inte riktigt ska vara så mycket.
Ja, men då är det någon persona som är igång där du ja. Vill vara okomplicerad eller mm, ja.
Exakt.
Vad man nu kan vilja vara. Vi länkar till ett enneagramtest. I, ja, på Facebook-sidan.
Så. Precis, och den här boken jag pratar om, det är ju jag ska se vad den heter exakt. Ett ögonblick. Den heter Självinsikt, nyckeln till att utveckla dig själv och andra. Mm. Beskriven av Ann Tim och Tina Tornell. Ja, men det är intressant liksom, att både få syn på sina mönster och också ja, men själva grundstrategin då, som man har tillägnat sig, men också vilka andra strategier som man kan ta stöd i.
Mm.
Och utveckla.
Ja, alltså, enneagrammet har varit fantastiskt.
Mm.
En annan sak som jag har insett på sista tiden, att man också kan fundera över vilka sagor tyckte du om som liten, eller vilka såna här mytologiska berättelser har slagit an speciellt hos dig. Mm. Alltså jag har ju bland annat den fula ankungen till exempel.
Ah.
Och där har jag ju kommit att inse att jag är, och här kommer vi in på självsabotage, som också är ett mönster som vi kan ha i skuggsidorna.
Mm.
Jag är lite beroende av att känna mig utanför.
Mm, för att du vill inte vara synlig.
Ja, precis. Och nej, men genom att känna mig så behöver jag ju heller inte någonsin träda fram.
Nej.
Om jag hela tiden intar den positionen så.
Mm.
Men det är någonting som jag verkligen har tänkt på kring den sagan. Och sen har du den här osynliga flickan i Mumintrollet också. Som är en sån återkommande. Där hon som tappade alla konturer. Och det är ju, hon är ju nia också.
Ja.
Och verkligen har förtryckt sin vrede.
Ja.
Ner på djupet. Det får inte komma fram på något sätt. Hon säger ju aldrig ifrån. Och hon är ju kränkt eller missförstådd. Eller vad hon nu är.
Ja.
Och det är bara Muminmammans godhet. Som får konturerna att komma tillbaka.
Just det.
När hon accepteras.
Ja.
Precis som hon är.
Ja. Ja, det är fint.
Det är fint.
Jag har också någon sån här, jag kommer inte ihåg, jag skulle nog behöva fundera lite längre på just de här tidiga minnena. Men jag har ett par böcker som, jag läste ju väldigt tidigt. Så jag läste ju egentligen böcker för äldre ganska tidigt. Så det kan mycket väl vara tidiga minnen det här också. Men, dels Anne på Grönkulla. Som jag älskade jättemycket. Och de här Lilla huset på prärien böckerna också. Det var ju mycket Laura som inte var så där som hon skulle. Hon var ju för vild och tyckte saker var roliga som hon inte fick tycka som flicka och sådär. Det var ju samma egentligen med Ann på Grönkulla. Och där var ju också de här stora känslorna hos henne. Men en bok jag tänker specifikt på är Hemlängtan av Michelle Magorian, som handlar om en tjej som blev krigsplacerad i USA under andra världskriget. Hon kom från Storbritannien och så fick hon vara i USA hos en annan familj under kriget. Och när hon kommer tillbaka så ska hon då liksom tillbaka till sin ursprungsfamilj. Mm. Och hur krocken där med hur hon har liksom utvecklats, hittat sig själv, blivit den riktiga Rusty som hon kallas där. Men hon heter Virginia egentligen här i i England då, och hur hon ska tillbaka in i den här, det här fängelset som, ja, det är så oerhört, jag har läst den så många gånger, den här krocken mellan förväntningar och vem hon egentligen är liksom.
Ja.
Och att inte få vara sig själv då.
Ja, det, och det där är, när man börjar och förändras i det här, mm. då är det bara lika gärna att bli beredd på att vissa relationer kommer inte att passa en längre.
Nej.
Vissa arbetsplatser kommer inte att passa en längre. Man kommer kanske behöva skola om sig för att mm. man har valt någonting som inte alls egentligen var en själv.
Mm.
Så det kommer ju, det kan ju medföra väldigt många förändringar också mm. när man börjar det här. Mm. Behöver inte vara så dramatiskt, men
det kan ju vara så att det räcker att bli mer sig själv i de sammanhang man är också.
Ja.
Det genererar ett roligare liv.
Mm.
Men jag håller med. Jag tänker också så här, när man ser tillbaka på de här åren av självutveckling och skuggarbete, så har ju dels så, ja, men jag tänker nog mest att det har öppnats, som vi pratade om i synkronicitetsavsnittet, att det har dykt upp så många människor som känns som min flock.
Ja, det har det verkligen gjort.
Ja. Och jag har saknat en flock.
Mm.
Och får känna att det sättet som jag funkar på är rimligt. På något mm. sätt. Att det finns fler som tycker sånt här är bra och intressant och vill fortsätta mm. utforska, vill vara nyfikna, inte slå sig till ro. Sen behöver jag ju människor av alla slag, men det är oerhört skönt och stärkande att få prata med människor som förstår en.
Mm. Precis, det kommer ju, det är värt det. Det kommer mm. så mycket positiva saker som väcker liv i den där livskänslan som vi började prata om.
Mm.
Och det blir liksom värt det, även om det emellanåt kan det bli väldigt, väldigt tungt också, om man undrar mm. vad man håller på med. Mm. Och det är liksom ingen quick fix, utan det är som du sa, det är något att jobba på hela livet, men vad ska man annars göra liksom?
Vad ska man annars göra?
När man har köpt allt redan.
Ja, exakt.